Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront och leder dessa samtal. Och idag ska vi prata om Ett hav emellan, de finska krigens barn berättar. Och vi ska träffa Ingrid Sjöqvist. Du jobbar med liv i Sverige och har varit en av initiativtagarna till detta. Men det är också så att Susanna Alakoski kom med idén. Kan du förklara lite vad det där var för idé och hur det blev en bok till slut?
Ja, det kan jag göra. Mm. Och det var så att Susanna fick Göran Palm-stipendiet som delas ut en gång om året sen några år tillbaks på Jakobsbergs folkhögskola. Mm. Och i sitt tacktal så berömde hon då Liv i Sverige och vad våra böcker har gett henne. Mm. Och så tittade hon på mig och så sa hon, och det ska du veta, sa hon, att jag tycker att ni ska samla ihop berättelser av finska krigsbarn och då vill jag vara med.
Ah.
Yes, tänkte jag.
Ja. Ja. Jag ser att hon inte kunde vara med oss här idag.
Verkligen, ja, verkligen. Mm.
Och vad är det som tror du gjorde det att hon tycker att det är så viktigt? Är det för att hon kommer själv från en sån här bakgrund? Eller vad var det som, eller har hon stött på krigsbarn själv? Eller vad tror du gjorde att hon hade just den tanken?
Det vet jag egentligen, för jag har frågat henne. Ja. Och det var nämligen så att när vi sen i Liv i Sverige verkligen kom till skott, och jag kontaktade henne och sa, menade du allvar att du vill vara med? Absolut, sa hon. Ja, men är inte det här färdigt skrivet? Så det är ju så många finska krigsbarn som har skrivit och många som har skrivit om finska krigsbarn. Nej, sa hon, det tar aldrig slut. Behovet finns så länge dessa människor lever och så länge deras ättlingar lever. Så tar det inte slut. Och då var vi med på idén, så att säga. Och då, alltså hon kan ju hela den här finska historien. Hon kan, hon träffar många människor. Hon hör de här berättelserna. Så att det är därför, helt enkelt. Hon har ju inte själv någon egen krigsbarnserfarenhet. Men hon träffar dem ju. Och är djupt berörd av dem. Så att det passade. Det klickade med oss.
Mm. Och det här Liv i Sverige, ni har gjort många böcker.
Ja,
vad är Liv i Sverige egentligen?
Det är en ideell organisation som arbetar för att stödja eller främja det självbiografiska berättandet. Mm. Alltså,
det är ju annars väldigt mycket i Europa, eller hur?
Ja, det är det.
Autofiktion.
Absolut, ja.
Om det hela tiden. Visst. Men ni har jobbat med det här länge.
I 40 år och mer än det. Och det var Göran Palms idé, författaren Göran Palm, som också var vår första ordförande, som jag efterträdde sen. Och syftet är alltså att lyfta fram, det är ett demokratiskt uppdrag som vi är jättestolta över, att lyfta fram röster i vårt gemensamma utrymme som annars inte hade blivit hörda. Och det gör vi genom att lyssna på eller läsa manus från våra medlemmar som skickas in, ger utlåtande så att de så småningom kan bli böcker. Vi har inget eget förlag. Och så gör vi antologier, sammanställer antologier, samlar ihop till dem och går ut, ja, producerar dem helt enkelt. Efter vad vi själva är intresserade av. Och det har vi väl gjort en 15-20, tror jag, av våra hittills 175 böcker. Det har varit barnhemsbarn, det har varit nattarbetare, det har varit egna hemsbyggare. Det är väldigt differentierat. Och det
men ni brukar alltid hitta ett tema där ni samlar ihop alla. Det finns alltid något gemensamt för alla dem.
Ja. Och att det här finska krigsbarn landade så väl var att för 25 år sedan ungefär, jag var ganska ny i styrelsen, så kom jag med förslaget till vår styrelse. Ska vi inte samla in berättelser från finska krigsbarn? Och jag minns inte varför, för jag har inte själv någon som helst kontakt på det viset eller bakgrund. Och då säger Göran Palm, jo, gör du det? Och så stod jag där och tänkte jag skulle vara duktig och göra det själv utan att skapa en arbetsgrupp. Och det gick ju inte. Nej. Och jag fick inte kontakt med de föreningar som jag sökte. Och jag kunde definitivt inte söka pengar, för det kostar ju mycket pengar. Och man måste söka extern finansiering till alla våra böcker. Så det var det enda projekt vi har behövt lägga ner. Och det har skavt i mig. Ända till Susanna ville vara kom själv.
Varför gick det den här gången? Då var det lättare då att få tag i organisationerna.
Ja, så det, Susanna har ju varit ovärderlig. Det har hon ju varit. Mm. Och sen så var vi var lite varmare i kläderna helt enkelt. Mm. Så att det skapade en bra arbetsgrupp och jobbat enormt bra tillsammans. Så att ja, det har gått.
Det är inget svårt att få in texter, eller hur? Det har kommit in ganska mycket material. Eller?
Vi gick ut med skrivupprop och det gick vi ut väldigt brett. Till, för det var en väldigt given målgrupp. Mm. Så skickade väl handskrivna kuvert, brev, alltså
riktiga brev.
Riktig
post. Ja. Och de kom fram.
Till, ja, om jag säger samtliga finska föreningar, så är det ju inte så, men jag tror vi skickade 150 brev. Mm. Och så lite grann på mail och så. Mm. Vi fick in 140 svar. Och då har vi fått in skrivna berättelser, intalade berättelser, inspelade berättelser, brevsamlingar, material i övrigt, foto och så vidare. Så vi har fått in jättemycket. Vi har gjort intervjuer med folk som inte ville skriva själv. Och vi har sagt, ni får skriva eller ni får berätta på svenska eller finska. Mm. Och tack och lov så pratar ju Susanna finska, så hon har fått ta den biten.
Mm. Och det gör väl även Anna-Kajsa Sunni som har varit redaktör.
Absolut, absolut. Ja.
Så det var ju också en fördel att absolut, det passade.
Ja, hon har varit också helt suverän att jobba med. Mm. Så det.
Och när man gör, alltså det känns ju också i boken att det har blivit en väldig blandning på materialet. Mm. Att det är just det du säger, att det har kommit från många olika sätt, det är olika berättat, det är brev och det är väldigt många olika sorters berättelser. Mm. Brukar det vara så också? Och kändes det så även när, att ni fick en väldigt bra blandning? Är ni extra nöjda eller är det så här det brukar bli när ni gör ett sånt här upprop, att ni får in så här mycket? Och så här differentierat material, måste jag säga.
Det är väldigt olika hur mycket vi får in, men vår idé med urvalet är att varje text ska tillföra helheten någonting. Mm. Och det innebär att väldigt många texter som vi fick in som är superbra, de har faktiskt fått så stor över. Mm. För att det hade vi redan. Någonting i stil med det här hade vi redan valt. Så att när, ja, om vi är extra nöjda. Ja, det är vi nog, och det beror nog delvis eller till väldigt stor del på det samarbete vi har haft mer på Ordfront med Anna-Kajsa, med Susanna och i våran arbetsgrupp. Vi känner ju varandra inom Liv i Sverige. Mm. Det beror på det, och att vi tycker att boken har blivit himla bra alltså.
Ja, den blev väldigt väldigt fin, och just när man sitter och just det där med variationen tror jag gör att boken blir extra bra, för det är liksom som att det blir ibland pauser och man kan gå från något väldigt vackert, något väldigt starkt som är positivt, någon har haft en fin upplevelse, till något väldigt väldigt tragiskt och brutalt eller alltså hemska upplevelser, och det är en väldig variation i det här. Och jag tror att det också är, avspeglar det tror du också hur, ungefär hur det kan ha varit för många av de här, både de som själva var krigsbarn och deras då anhöriga, för här är det ju inte bara krigsbarnens egna berättelser utan även deras barns berättelser och så. Jag tror att det speglar ungefär hur vi kan se på dem, eller liksom deras erfarenheter, att de har speglats här. Eller kan man veta det?
Jag har svårt att säga det egentligen, för att det skulle möjligen Sinikka Ortmark Stymne, som ju skriver ett kapitel i boken och som kan det här liksom kring fakta. Mm. Hon är ju djupt insatt i frågan, så hon skulle nog kunna svara på det. Men utifrån min erfarenhet av såna här antologier och så är, ja, det är nog ett snitt skulle jag tro. Mm. Men om det speglar, ja, det är ju jättesvårt att säga. En del.
För man tänker så här, vilka är det som hör av sig? Och det är därför jag blir så förvånad. För jag tänkte att man tänker ju gärna så att antingen hör man av sig för att man tycker att det här övergreppet eller det här jag var utsatt för, det var så hemskt, nu ska det komma ut. Mm. Men det är ju också så att folk hör av sig för att säga det andra.
Absolut.
Jag hade väldigt fint, eller det var en underbar tid i Sverige. Ja, ja, ja. Jag fick jättefina fosterföräldrar.
Ja.
Och det hade inte jag riktigt trott, att det var de som skulle höra av sig, men alla hör av sig.
Ja, absolut.
Ja, och det tycker jag är lite förvånande.
Ja. Jag hade ju
en... Men det är också det att ni inte heller har krävt något specifikt. Ni har ju inte sagt.
Nej.
Vi vill ha era sorgligaste berättelser. Nej. Eller gladaste berättelser. Nej.
Fast du har en poäng där. Mm. Så oftast i insamlingar så kan man ju misstänka att det är de som har farit illa som berättar.
Mm.
Och så är det ju inte här. Och det gjorde vi oss ju extra glada för att vi kunde få den här bredden.
Mm.
Också att vi, och det var Susannas idé, att vi skulle ha med också anhöriga.
Mm.
Och nu är det inte så att vi har med barn till de krigsbarn som är i boken, för sådana texter fick vi inte in. I något fall fick vi in det, men det använde vi inte. Utan det är barn till andra krigsbarn, alltså till finska krigsbarn förstås, men inte till just de som skriver i boken. Men det är tydligen ganska unikt, har jag förstås, i den här floran av krigsbarns berättelser. Så att vi i en och samma bok speglar liksom också dilemmat
för nästkommande generation.
Ja, inte generation utan generationer.
Mm, precis. Ja. Mm. Och det där är ju också intressant, att det verkar som att även om det var fint, eller även om man fick en bra tillvaro i Sverige, så finns det ändå något slags trauma ofta. Alltså någonting har ju ändå hänt än, även om det där som man sen fick uppleva sin tid i Sverige eller ett helt liv i Sverige kan ju ha blivit fint i alla fall.
Mm.
Men det är som att det där traumat eller den där, vissa är bra på att berätta, andra har haft det hemligt även om det kanske inte var sorgligt eller svårt och sådär. Mm. Så det här tror jag är, jag tycker också det känns som att det är väldigt unikt att man inte har fått läsa nästa generation.
Mm.
Och det beror kanske också på, för det tycker jag också är märkligt att det inte är, ja, många säger att det har kommit så många berättelser, men det är ju ändå relativt få tycker jag som har använt de här erfarenheterna till romaner eller till filmer. Alltså det är klart det finns filmer, det är klart det finns romaner, och Anna Tackaren kom ju för några år sedan med sådana här berättelser, men det är ändå relativt få tycker jag för så många människor som ändå kom hit.
Ja. Det var ju 70 000 och till och med fler.
Mm.
Så visst, ja, det kan man tycka. Men alla är ju inte
skrivande.
Ja, men
det är
ju
ändå en hel stad.
Ja,
det är liksom som vi sa här innan, du är från Södertälje.
Ja.
Det är nästan lika många som hela Södertäljes befolkning som ändå har kommit.
Ja, faktiskt. Mm.
Och att de har så olika erfarenheter, och att det beror också på, verkar också bero väldigt mycket på vem man kom till som har avgjort vem man sen blev.
Eller? Oh ja. Och det alltså, när vi har läst texterna så har vi ju förundrats och lärt oss naturligtvis oerhört mycket. Det är ju möten i varje text som man läser. Och att alltså vi är lika berörda av de som fick det bra som de som hade det förfärligt, om man nu kan göra en sån jämförelse.
Men
ja, du förstår vad jag menar. Att ja, det är ju mycket känslor. Det är nog dit jag vill komma. Det är mycket känslor i alla texterna. Så att det har varit väldigt, väldigt skoj. Jag tycker att det är modiga människor. Det tycker jag i alla våra antologier. Alltså som bara sådär svarar på ett upprop och berättar väldigt nära hur de har känt det. Jag är djupt imponerad. Alltså att människor vågar det. Att de vågar lita på oss i detta. Och, det...
och att de också gör det ofta helt, alltså inte anonymt, utan de gör det i sin, alltså ja, helt och hållet öppet och ärligt, och att ibland kanske det är, de kanske tror det är så för många också att, när de, att de nästan äntligen har fått frågan. Tror
ja,
du så?
Jag tror det. Vi har en text där, en kvinna som är 80, är hon 82 eller 87, nu minns jag inte riktigt. Hon är en ganska kort text, och hon slutar den så här: det här har jag aldrig pratat om.
Nej.
Du förstår vad hemskt.
Och då är man snart, alltså, då är man ju på väg mot döden nästan, och
absolut,
inte har fått berätta.
Aldrig
det.
Har pratat om det.
Nej.
Så att vi har ju satt igång saker med den här också. Och förhoppningsvis kan ju människor ta hand om det. Det får vi väl utgå ifrån. Och så. Men det är också lite intressant att se de som har haft det väldigt bra, har ju också, de har ändå reagerat väldigt starkt. Inte minst när det gäller språket. Jag tänker på en man här Jocko Granma heter han från Strängnäs. Han berättar att det var det bästa som har hänt honom, att han kom till Sverige. Men han berättar samtidigt om hur han förstod ju ingenting. Han var finsktalande i Finland.
Mm.
När hans familj, svenska familj, inte kunde hjälpa honom, de kunde inte förstå varandra, så anlitade de en tolk. Och då sprang han och gömde sig under sängen, för han tyckte det lät förfärligt med finskan. Och då tänkte jag när jag läste det, varför tycker man att ens modersmål är förfärligt?
Mm.
Jo, någonting hade hänt inom honom, tror jag.
Mm.
Han kanske skulle opponera sig, för nu sitter jag kvasifilosofera. Men jag tänker, av något skäl, istället för att känna, och nu begriper jag det här, va? Så kände han, det där vill jag inte ha med att göra.
Nej.
Och då kröp han ut från sängen så småningom och pratade svenska.
Nej. Det är ju fantastiskt egentligen.
Ja.
Och det här att ni har nu samlat berättelser även från de anhöriga och de nästkommande generationerna och så. Är det någonting som ni har stött på förut? För det upplever jag också som ganska nytt. Att man inte har fått, alltså, även om det skulle vara så att det var egna hemsarbetare, så just deras barn eller barnbarn eller vad det nu skulle kunna vara för trauma man har från andra såna här insamlingar.
Mm.
Är det här, upplever ni att det är nytt, eller ville ni också ha in den typen av berättelse? Var det en fråga att även de anhöriga skulle, eller barnbarn och barnbarns barn eller vad det nu kan vara, att de också skulle få lämna historier? Var det en, brukar ni fråga så, eller var det här...
Nej.
Var det så just här?
Mm. Vi bestämde oss i förväg, och det var Susannas idé. Av den anledningen att hon har förstått att det här är ett trauma som löper i flera generationer. Mm. Det visste ju inte vi. Vi hade väl kanske kunnat gissa då. Det låter ju väldigt rimligt och logiskt.
Mm.
Men så det var väldigt uttalat. Att det ska vi ha, och det kanske också det som ger någon slags berättigande till boken, att den på det sättet är lite unik. Jag har förstått att den är det också ur finska mått mätt. I andra insamlingar så har det faktiskt inte varit aktuellt.
Nej.
Utan den som har velat skriva om sin uppväxt i egna hemshus, där har inte vi brytt oss om det är barnen eller om det är föräldrarna, utan
nej,
det är
bara att man växte
någon
upp.
Ja.
Nej, men för det är också det som jag tycker blir spännande här, att man plötsligt också kan överföra det här på andra grupper som har kommit till Sverige. Alltså, för det finns ju, jag vet inte, men även när jag läste den här boken så blir det som att det, man har väl tänkt på det 1000 gånger egentligen, men det blir väldigt mera drabbande den här gången, att det faktiskt... Det är lätt att överföra de här erfarenheterna till människor som kommer från mycket långväga ifrån. Barn till Jugoslavienflyktingar eller från andra. Från, man kan tänka sig framåt här, Somalia, människor som har flytt från Syrien. Alltså plötsligt så blir det här krigstraumat och flykten och hur många generationer man måste arbeta med det och bära den erfarenheten.
Jag håller helt med.
Mm.
Och det blir ju väldigt tydligt också nu, som många som har, av de som har deltagit, säger själva, att jag tänker hur det är för de som nu kommer från Ukraina.
Precis.
Och det att man tänker på just Ukraina är ju säkert för att det är det som är närliggande och som drabbar oss på något sätt. Men helt klart, det här är ett dilemma, och förhoppningsvis kan man dra någon slutsats och lärdom av, gjorde vi rätt? För de här barnen som skickades iväg, det var ju otroligt smärtsamt, utgår jag från, i de allra flesta fall. Och samtidigt, vad skulle de göra? Alltså det var krig, man hade kanske 4-5 barn, bomberna föll, husen brann upp, pappan i strid, mamman arbetslös, bostadslös, alltihopa, ingen mat. Det var ju ett sätt att rädda barnen. Med gott hjärta, så att man verkligen gjorde det och led när man var på hemmaplan. Och sen blev det ju inte riktigt bra.
Nej.
För det är det här med separationerna. Från, eller det blev bra i en del fall, men i många fall
blev
det ju inte bra.
Men det är också det där hur barnen, vad de hamnar i för familj sen.
Absolut, ja.
För det är ju väldigt mycket det, om man kan knyta an till den nya miljön och till de nya vuxna som... blir som ens föräldrar på något sätt.
Ja.
Nya föräldrar. Och det är inte alltid det fungerar.
Jag tror också en av mina lärdomar av det här är att språket hade ganska stor betydelse. Mm. De som var finlandssvenska, de verkar ha haft det lite enklare. Och nu generaliserar jag grovt, men jag tänker att det här med att slippa lära sig ett nytt språk, utan man är ändå hemma i sitt språk och de nya pratar också samma språk. Mm. Också att man slapp och flytta fram och tillbaka. Det är ju många barn som har liksom haft 4-5 olika hem i Sverige, för de åkte tillbaks när de skulle enligt reglerna. Och sen så kunde de inte stanna, för det var ju ännu värre i Finland. Så då fick de åka tillbaks till Sverige, så åkte de som jojoa fram och tillbaks.
Och kom inte kanske alltid till samma svenska familj.
Nästan aldrig. Nästan aldrig. Eller det ska jag inte säga, men de texterna jag har läst.
Och det fanns ju även någon erfarenhet som jag tyckte, som jag inte har tänkt på, att det fanns barn som kom till Sverige och sen kunde en mamma eller en pappa, just det här fallet som jag tänker på var en mamma som också sen flyttade till Sverige men inte bodde med sina barn.
Ja.
Vilket också känns så jättekonstigt, eller
faktiskt,
hur?
Alltså,
men det var så flyttade hon efter, men hon bodde, då bodde ändå barnet kvar hos den här svenska fosterfamiljen, om man ska säga, och mamman bodde i närheten.
Men det var ju, de klippte ju banden. Det var någon kvinna som berättade här när hon skriker efter mamma när hon är satt på en båt i Åbo, tror jag det var. Och så skriker hon efter mamman och tills hon inte har någon röst kvar. Och då säger hon, jag skrek bort min mamma. Hon har inte tänkt på sin mamma efter det.
Nej, det är fantastiskt. Ja. Alltså, starka berättelser. Och även det här att barn blev, som jag inte heller har förstått, men som man nu förstår, att man blev lurad iväg. Att föräldrar på något sätt lurade ungarna. Och så att de hamnade i Sverige utan att veta att de egentligen var lämnade för evigt i Sverige. Eller för lång tid i alla fall.
Precis. Sen finns det ju andra berättelser som vi inte fick in. Till exempel så vet jag ju att det fanns en del som hamnade på anstalt i Sverige. Och så, vi har ju en hel del som har hamnat på sjukhus, för de kom ju i eländigt skick, många. Men det här att man liksom, ingen ville ha dem, så då hamnade de på anstalt. Någon sån berättelse har vi inte fått in. Jag har också funderat på, det här var ju under kriget, hur gjorde man med judiska barn till exempel? Och någon sån berättelse har vi inte heller. Så det finns väldigt mycket.
Det finns fler frågor. Man skulle kunna göra en ny insamling om några år. Och se om man kan få in andra.
Och det, jag ser ju den här boken som en del i ett stort kollektivt minne. Som också forskaren som vi har med på slutet talar om. Att den ingår liksom i den minnesbank vi bygger upp kring detta, eller kunskapsbank.
Och det tycker jag också är intressant. Det finns även någon text där, någon av dem som bidrar med text, som talar om det nästan som en vetenskapsperson. Alltså hur många generationer traumat går och sådär. Alltså det, även de som är med i boken har ju funderat över. Alltså de är också väldigt engagerade, vissa av dem, i sin egen, i sin egen berättelse och sitt eget kollektiv som krigsbarn. Som också berättas i boken. Det är ju väldigt fascinerande. Och det är också konstigt, tycker jag, att den här, alltså nu kanske det här får ytterligare spridning och det är väldigt bra, men det är konstigt att vi inte har kopplat det oftare till, när vi talar om flyktingar, när vi talar om ensamkommande afghanska pojkar och flickor som kommer till Sverige, framförallt pojkar, att vi inte har liksom omedelbart gjort den här kopplingen till de finska krigsbarnen. För de är ju ändå, ja, de här afghanska barnen är ju ännu mer utsatta egentligen. De kommer ju inte ens till en familj.
Nej. Har du någon teori om det? Varför det kan vara så?
Ja, men det handlar väl förstås också om att vi inte har engagerat oss som stat i andra länder. Alltså vi engagerar oss ju inte på samma sätt i folk som kommer långt bort ifrån.
Nej. Men jag menar varför vi inte har kopplat till finska krigsbarn.
Ja, men det tror jag väl också beror på att vi på något sätt har glömt det där traumat, eller försöker tränga bort det traumat. Och även att faktiskt Sverige har ett ansvar här, och vi svenskar har ett ansvar som vi inte heller kanske alltid vill ta, eller inte vill förstå eller så. Vad tror du?
Jag tror precis som du, men jag känner att lite på hal is faktiskt, men jag kan ju också se att när vi försökte första gången med det här finska krigsbarnsinsamlingen, att vi inte möttes med öppna armar av de föreningar som jag tog kontakt med. Det förklarades, men av svenskar, så jag kan inte säga att det var så, men det förklarades med att det här är nog för sårbart. Mm. Många människor satt i en lojalitetskonflikt. Mm. De hade sina finska föräldrar kvar i livet, de hade sina svenska föräldrar kvar i livet, och även om de inte hade dem i livet så hade de det liksom i hjärtat. Mm. Var någonstans hörde jag hemma? Kan jag verkligen berätta om det här? Men då blir mamma i Finland
ledsen, ja, eller så. Ja. Mm.
Och jag tycker att det låter logiskt, men jag vet inte riktigt om det stämmer. Det har säkert forskare tittat på. Men jag kan tänka mig att, alltså, jag hade väl hört talas om finska krigsbarn när jag växte upp, men bara så där lite grann. Jag vet att mamma satt och sticka sockar till, alltså, Finlands saker vår och det här under kriget då. Eller jag är född efter kriget, men att det var ju fattigt väldigt länge, så att vi liksom hjälpte Finland på ett eller annat sätt.
Precis.
Men att det skulle vara så många finska krigsbarn och så många stanna och alla dessa öden, hade ingen aning.
Nej.
Och det, jag tror att det är så i stort sett, alltså generellt faktiskt.
Trots att det är så mycket, så många barn som vi pratar om.
Ja. Och att många av dem har ju sen vuxit upp i Sverige, även de som åkte tillbaks. Mm. Många av dem har ju kommit senare som arbetskraftsinvandrare hit. Så att vi har ju öppna gränser liksom. Man tycker liksom att det borde vara lite mer avhandlat.
Ja, för det säger ju också Sinikka Ortma i boken här, att det var ju först på 70-talet vi överhuvudtaget började prata om det alls. Precis. Och då hade det ju ändå gått 30 år. Man tycker 30 år är en lång tid.
Ja.
Och nu har det ju gått väldigt lång tid och fortfarande är inte riktigt där att alla vet och att alla pratar om det.
Hon var ju en av dem som bidrog till att ämnet kom upp genom att skriva om sin egen upplevelse. Mm.
Precis.
Och fick igång samtalen och också fick igång att det bildades föreningar, vilket har betytt jättemycket för många. Det är ju en i boken som skriver om det här.
Precis, och jag tror att det är också att ju fler såna här typer av böcker som kommer ut, ju fler vågar prata om det och ju mer kan det här, alltså det är bara att det tar väldigt, väldigt lång tid.
Ja.
Men det är ju samma sak med de estniska flyktingarna eller människor som kom från Baltikum under kriget också, som vi heller aldrig har pratat om. Alltså, som också är en enormt stor grupp.
Ja, visst.
Och som vi ofta kan känna igen på efternamn och så. Att var kommer de? Det är de baltiska flyktingarna. Just de har vi inte heller riktigt
vi har inte det.
Talat om. Och sådär. Så att det finns ju stora flyktingskar. Men för det märker vi också vilka berättelser vi får. Även som romanstoff så ser man ju att den chilenska diasporan, de pratar om det, de skriver ju en lite böcker, men den iranska, de har ju skrivit väldigt många böcker, alltså många iranska andra generationens flyktingbarn, de berättar. Men de kom ju också väldigt välutbildade och från en akademikerklass och sådär. Och det gjorde nog de chilenska också, så det tar nog också olika lång tid. Det här var många som kom kanske utan utbildning. De var väldigt små. Och hamnade kanske inte i något slags svensk toppskick.
det var nog lite olika, tror jag. Väldigt många kom ju till... Det finns ju skrivet om vart de kom och sådär. Det finns Sinikka, vet ju mycket om det här. Men i min läsning så ser jag att det är väldigt många prästfamiljer. Och då kan man ju tänka sig att de gjorde det av godhet eller någon slags medkänsla. Och det är bara det att de var inte så snälla allihopa. Ens där, va? Men det var ju annars lantbrukare som tyckte, har jag 10 barn så kan jag väl ta ett elfte. Och så brydde de sig.
Man behöver lite hjälp kanske,
precis.
På jordbruket.
Ja, absolut. Absolut. Men jag tänker också att det kanske kan ha lite grann att göra med att vi inte har varit i krig på länge. Det här med att vi inte, alltså, flyktingar är för oss ändå ganska teoretiskt. Vi har inga egna familjemedlemmar, vi är inte flyktingar själv, vi som är svenskfödda.
Nej.
Jag vet inte, men jag kan tänka mig att det kan ligga något i det.
Men man tycker just att det här är ändå krigsbarns problematiken, att den, alltså, den är ju inte odebatterad, men den är ändå så pass lite diskuterad, så att man blir förvånad faktiskt. Och att vi har ju den här ändå, som man ser när man läser den här boken, att det är en sån djupt engagemang och det är så väldigt många människor, och de som ändå på de här 70 000 barnen har ju också påverkat enormt många svenskar dit de kom, och de blev ju som familjemedlemmar. Och då är det ännu märkligare att inte det har spridit sig till en allmän kunskap.
Faktiskt,
tycker jag.
Ja,
men,
så är det.
Men det är också kanske det där du sa med tystnad och skam och
man jag tror
pratar
att det
inte språk. Massa sådana saker som gjorde det.
Jag tror att det är ihopblandat på många sätt. Att det, eller rättare sagt att det inte är ihopblandat, men att det hänger ihop. Alla de här faktorerna som vi har pratat om nu.
Ja, det är väl dags att vi ska avrunda lite. Men är det någon berättelse som du känner sådär, det här var verkligen en överraskning, eller någonting som du känner bland alla dessa fantastiskt fina texter i boken som, var, som sticker ut, eller som det här hade jag alltid kunnat tänka mig att vi skulle få in, eller det här är en erfarenhet som jag inte kunde ana skulle finnas där? Eller är det helheten som är det där fascinerande?
Det är nog helheten och styckevis höll jag på att säga. Alltså varje text är det ju en människa bakom. En del har jag gripit som när jag har läst det väl. Jag tänker ju på en kvinna som kom som väldigt ung till en väldigt bra familj i Halland, där jag för mig då. Och sen skickades hon tillbaks när Finland ville ha henne tillbaks. Och den svenska, och hon kom till ett barnhem för hennes mamma var inte kapabel att ta hand om henne. Finska mamma och pappan var avliden eller mördad, dödad i kriget, som ju många fäder blev.
Precis.
Och då försökte ju svenska familjen och tala om för finska staten att det här är ju omöjligt. Hon bor i en älskande familj och så kommer hon till ett barnhem i Finland. Hon kan inte språket längre och allt det där. Men det var ingen pardon, utan hon skulle tillbaka. Så hon sattes på en båt, åkte iväg och mellanlandade hos en släktingar på landet. Och svenska pappan accepterade inte det, utan han åkte tillbaka och hämtade henne.
Ja, det är ju starkt.
Ja,
det är
mycket starkt. Det är jättestarkt. Men det är en av dem. Jag tycker alla texterna, till och med de, vi har ju en text till exempel där en kvinna som inte blev vägskickad för mamman står i kö och ska skriva under och kommer på nej.
Nej,
jag gör inte det.
Det är också, det är ju en förvånande berättelse.
Ja, det är kanske den som är riktigt förvånande i
faktiskt,
så fall.
Eftersom den handlar om att man inte skickar iväg sitt barn.
Och vi tyckte den platsade.
Ja, men det tyckte jag också, för det var en helt annan erfarenhet. Och också just det här tanken om vad skulle kunna ha hänt mig om jag hade blivit lämnad.
Och den luftar hon ju också i
precis.
Sin text.
Ja. Mm. Ja, det var jättefint. Tack så hemskt mycket, Ingrid Sjöqvist, för att du kom hit till Ordfronten och berättade om Ett hav emellan, de finska krigsbarnen berättar, det är så man ska säga.
Tack för att jag fick komma. Jag berättar ju väldigt gärna om det här och kommer bli i Sverige förstås.
Ja, och jag tycker det är så himla fint att ni kom till oss, alltså med det här projektet, så att vi på Ordfront fick ge ut det, för det är en fantastiskt fin bok. Och vi är djupt tacksamma över att Susanna och du, Ingrid, tänkte på oss.
Gjorde vi.
Tack så hemskt mycket. Det var allt för Ordfronten för den här gången, så återkommer vi snart med nya avsnitt. Ha det så bra. Hej då.